Podplay. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Jaha, Lena, du är i ropet, har man sett.
I rop? Jaha, du menar idén.
Jaha, ja. Bara, det var bara visst någon liten artikel idén, ja.
Ja, men jag hade fel låda öppen i hjärnan. Men nu har jag stängt den och öppnat en ny. Jo, men absolut. Jag blev intervjuad i DN. Och då ville ju reportern att jag skulle prata om bombdådet i Göteborg.
Mm.
Och då var jag ganska tidig med att säga att ett, jag uttalar mig inte så här om specifika händelser nu. Och så har jag inte, antingen har jag insyn eller så har jag inte insyn. Och oavsett så är det fel att prata.
Mm.
Men jag fick prata generellt, och det kan jag ju gärna göra.
Mm.
Det går ju helt i linje med podden, men generellt om hur polisen arbetar vid den här typen av grova brott.
Mm.
Och det är ju lite udda och lite spännande, men det blir ju också väldigt spektakulärt så fort saker och ting sprängs.
Ja, det är något speciellt brinner med det där.
Ja.
Får jag bara fråga, tycker inte du det är ganska skönt i de där lägena att inte ha någon insyn i det specifika ärendet?
Jo, verkligen. För då behöver man inte tassa, man behöver inte vakta sin tunga, så att säga. Sen har ju jag ju massa egna tankar och gissningar och sådär. Och det håller jag mig också utanför. Utan jag försöker, som i vanlig ordning, precis som vi alltid gör, vi försöker sprida kunskap.
Mm.
Så att där beskrev jag egentligen vad polisen gör initialt i såna här typer av händelser. Hur man tänker, vad inre och yttre spaningen gör, var man letar och var man inte letar och vilket enormt gediget arbete som pågår, allt från förundersökningsledare ända ut till dörrknackaren.
Mm.
Och också det forensiska får vi faktiskt inne på.
Mm.
Det var ju en djävuls massa lägenheter involverade. Alltså, och då försökte jag beskriva hur vissa processer i en brottsutredning går fort som fan, helt enkelt. Medan det finns några Jinghede som lurkar runt. Som istiden. Lugnt, metodiskt och strategiskt. För att det ska vara så.
Ja, det måste ju vara så. Jag menar, bara det här att få fram en ritning över en sån här fastighet. Eller upprätta själv någon form av skiss. Alltså, vi snackar ju många timmars arbete bara för den delen.
Mm.
Så där, och det måste ta tid.
Just sånt här så tänker jag att folk kanske inte vet. Och sen så här, ja men hur svårt ska det vara att hålla sig borta?
Ja,
det kan vara allt från jättesvårt till jättelätt. Det beror på, precis som vanligt.
Mm.
Ja, men jag konstaterar att det blir alltid väldigt spektakulärt när saker och ting sprängs. Mm. Och det gör ju det här och nu, då och då. Och därför bestämde vi oss att vi ägnar hela avsnittet idag åt bomber och granater.
Mm. Ja, men det är väl en bra grej. Det passar ju
bra.
Vad
har du för erfarenhet?
Men jag har erfarenhet från liksom lite olika håll egentligen. Dels från obduktionsverksamheten i identifieringssammanhang.
Ja, det känns ju som att det ofta blir, det hamnar så att säga på ditt bord.
Ja, den risken är ju ganska stor. I alla fall om man har befunnit sig i någon form av epicentrum där sprängningen har skett.
Och för er nya lyssnare, det där var kanske för luddigt, men Anna ingår alltså i identifieringsarbetet inom polisen och framförallt enkom när kroppar är så tilltygade att man måste identifieras via tänderna.
Mm.
Då är du inom polisen solo på det.
Mm. Mm. Det kan man säga på, när det gäller tandidentifieringar. Helt
exakt.
Riktigt. Ja. Men och sen, jag har ju min forskning och jag har gått igenom en massa fall där. Några där är sprängningsdåd. Jag har ju naturligtvis i min vardagliga tillvaro kommit i kontakt med det här, när man till exempel anträffat sprängmedel eller flyttstädat, du vet, och hittat någon gammal handgranat på farmors vind och sådär. Det vi händelser som jag har varit nära är ju, ja, dels drottning, eller det är inte Drottninggatan, Bryggargatan heter den, va?
Ja, och Gamla Brogatan. Du pratar om den 2010, va?
Exakt.
Men du får återigen förklara DVI som du swishar förbi.
Ja, jag ber om ursäkt. DVI handlar ju alltså då om katastrofidentifiering. En metod framtagen av Interpol på 80-talet som tillämpas då människor anträffas döda och utan känd identitet.
Disaster
victim identification.
Bra.
Ja, och sen lite olika så här hemmaexperiment gone wrong, så att säga. Lite sånt åker vi ut på också. Ja, men det är en mishmash av olika situationer, kan man väl säga, som jag har kommit i kontakt med det här fenomenet. Du då? Vad har du i bagaget?
Ja, några så här händelser jag kan komma på. Man har ju ibland fått spana på personer som är liksom misstänkta för det här moduset. Och det är ju en annan typ av riskanalys man får göra då. Det här med att hålla avstånd får ju... Det hamnar liksom under lupp. Man vill ju gärna hålla avstånd till saker som kan sprängas.
Ja.
Så att säga. Men sen tänker jag också på, som våra kära IGV, alltså ingripande verksamhetspoliser, har att komma till. Där vet man aldrig, jag har ju själv stått på platser där det är liksom en misstänkt gasläcka, misstänkt gasexplosion. Och man ska då spärra av för att hålla allmänheten borta, men vara tillräckligt nära för att kunna jobba. Det blir nästan så här silly walks. Man vet egentligen inte initialt, vad är ett bra avstånd? Är det 2 meter eller är det 2 kilometer? Man har ju sällan facit.
Nej.
Från start. Och sen kom jag faktiskt att tänka på en handräckningsbegäran när vi som polispatrull skulle hjälpa kronofogden att avhysa en person från en lägenhet. Och de hade fått indikation på att det här är en riktig knäppjök. Så att när vi går in i lägenheten, då sitter han naken på golvet med en cigg i mungipan, en tändare i handen. Runt om honom är det helt plaskvått. I en ring runt om honom. Och så luktar det ganska fränt med gasol.
Ja, yeah. Just det.
Det är då man bara, hallå! Då blir det ju liksom, när moonwalkar man ju situationen. Och så får man ju tänka till här. Vad skulle kunna hända om vi går in och han blir sur? Vad har han liksom riggat?
Precis. Fasen var... speciellt.
Det är nästan en filmisk scen.
Ja, verkligen. Jag tänker också på det. Jag har ju jobbat nära nationella bombskyddet, som vi kommer prata lite grann om vid olika tillfällen. Och det är ju faktiskt alltid en pulshöjare att stå på sitt behöriga avstånd, så att säga. Och se de här människorna då kliva i sina robotdräkter, så att säga.
Ja.
Och kliva fram där.
Ja.
Det...
De ser ut som att de ska vara med om en bättre månlandning.
Precis. Ja, men det här är ju farliga grejer, men också, tror jag, ganska fascinerande grejer. Du var ju in lite grann på det här inledningsvis här. Att det blir ofta mycket skriverier efter de här sprängningsdåden och vad det nu kan vara. Vad beror det här på, tror du?
Ja, men nu tänkte jag, vad hette den här 100-åringen som... hoppa och studsa, eller jag kommer inte ihåg vad den hette.
Som gick ut genom fönstret och försvann.
Ja, jag vet inte. Han hade en fascination för att spränga saker. Jag tror att det är någonting, dels att det är spektakulärt när liksom... Jag har ju fått själv testa på det här polisiärt. Vi fick åka ut till någon form av militärområde och testa på och göra det, tända på, skrika. Jag tror att man skriker tänt vad det här eller något. Och så rusar man helt enkelt. Det är ju kul. Får man säga det?
Ja, men alltså det är väl lite samma effekt som fyrverkerier.
Ja, eller när man var liten och köpte Kina puffar. Sådana här treöras och femöras. Gud, nu låter det mig från 20-talet.
Men,
ja, du förstår. Jaha. Det är ju dels det. Men sen har vi typ Dynamit-Harry. Jönssonligan.
Jag tänker ju på... Är det Rosa Pantern också som
It's a bamb.
It's a bamb. Ja. Ja, men det har ju något ändå.
Och på film, actionrullar, det ska ju minst sprängas 7-8 hus och bilar och, och sådär. Så det ligger väl i oss att vi tycker att det är fascinerande med... Det blir ju både ljud och ljus och allt möjligt, men det kan ju också få fruktansvärda konsekvenser om det sker på riktigt, såklart. Så att vi måste särskilja fiktion från verklighet även här.
Mm, verkligen. Jag har grävt lite i arkiven och letat lite grann efter uppgifter om hur vanligt det här är i vårt land. Vet du förresten vad ordet bomb betyder?
Nej.
Det kommer av grekiskans bombos och betyder ungefär bom. Är inte det väldigt konstigt?
Mm-hmm. Tvärt som att det är ljudet, en bomb alltså.
Liksom. Ja. Boom.
Boom. Aha.
Aha.
Ja, det, ja.
Jag tyckte det var lite
vet vi det.
Kul. Mm. Och min plan var att ta dig med på en resa, men jag kommer faktiskt inte göra det idag, för att då kommer vi inte hinna med allt smaskigt vi har tänkt att bjussa på.
Nej.
Vi får ta det i särskild ordning.
Vi får skicka er till Historiapodden.
Exakt. Men det man kan konstatera genom några enkla Google-sökningar, det är att sprängningar ökar i Sverige och har gjort särskilt de senaste åren bara. Man räknar med att det inträffar ett bombdåd var tredje dag i Sverige.
Det är fan sjukt.
Det är sjukt. Bara i år så har det skett över 40 explosioner i svenska bostadsområden.
Mm.
Och om man tittar tillbaka då, så räcker det att man vandrar tillbaka bara till 2018. Och sen dess så ser man en ganska kraftig ökning. Och Sverige sticker till och med ut liksom bland industrialiserade länder. Som ett land där det liksom ökar väldigt kraftigt. Även NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum, som får ta emot de här spåren som jag och mina kompisar samlar in och skickar för analys, beskriver att antalet begärda undersökningar har fördubblats sedan 2018.
Mm.
Och de flesta anmälda brott om allmänfarlig ödeläggelse, som du strax kommer lossa oss lite närmare igenom, bestod av just sprängningar, både 2018 och 2019. Och 2019 så anmäldes 257 brott om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. Och det här var då nästan 60% fler än 2018.
Men varför är det så då? Varför ökar det?
Alltså jag får uppfattningen eller känslan att det här verkar vara någon ny slags metod bland liksom kriminella i de kriminella nätverken. För det är ju ofta kopplat till liksom den organiserade kriminella världen.
Och det är väl där det har ökat väldigt mycket, va?
Ja, men det är ju det. Och jag menar, ta bara det här med handgranatärenden, handgranatsprängningar. Ja. Alltså före 2014 så skedde, var det här knappt ens förekommande, om man pratar med NFC. Och idag så har de kanske 30-40 sådana undersökningar varje år.
Är det inte också något, om man bara jämför skjutningar som vi säkert kommer komma till ett annat avsnitt, men där man kan se att det har skett liksom på betryggande avstånd från tredje person.
Mm.
Alltså den totala likgiltigheten i var och när de här skjutningarna sker och sprängningarna.
Just det.
Då är ju sprängningarna är ju liksom ett nästan likhetstecken att någon annan kan ju i alla fall komma tänkas att bli skadad.
Ja,
likgiltigheten inför liksom det övriga skadan mer än det målet som man var ute efter.
Mm. Ja, men så kan det absolut vara. Men jag tänker också att uppenbarligen finns det tillgång på sprängämne. Mm. Och vad gäller handgranater så är det väl inte helt otänkbart att tänka att det kommer från andra tidigare krigsdrabbade länder till exempel.
Nej.
Och smugglas in till vårt land. Ja, det är i alla fall ganska intressant. Även bangers, alltså smällare, ökar.
Mm.
De kan ju verka ganska harmlösa och ofarliga, men de har ju faktiskt en sprängeffekt som kan i värsta fall liknas vid en handgranats.
Mm.
Och de här,
ja, läskigt.
Ja, de är ju olagliga, och det som är lite oroväckande där, det är att det är få som vet hur farliga de är. Bara i Malmö så hanterade man ett 60-tal såna här sprängningar under 2018.
Med bangers?
Mm. Mm-hmm. Men du, vi pratade ju om allmänfarlig ödeläggelse. Kan inte du guida mig och våra kära lyssnare genom det juridiska här?
Mm. För när vi pratar om det du säger först, allmänfarlig, man har faktiskt i brottsbalken gjort ett helt eget kapitel för de brott som anses vara allmänfarliga. De heter ju oftast allmänfarliga ödeläggelse, allmänfarlig vårdslöshet till exempel.
Mm.
Och de har då fått ett eget kapitel av syftet att brottet i sin natur är det innebär en fara för just allmänheten.
Mm.
Och kanske riskerar då flera personers liv, hälsa, säkerhet.
Mm.
Och det skiljer sig ju från till exempel skadegörelse av egendom. Man tänker att jag spränger upp någonting.
Mm.
En bil, fastighet eller vad det nu är. Så är det att själva brottet i omfånget kan orsaka en allmän fara.
Mm.
Inte bara det specifika målet utan den allmänna faran. Så fokuset för de här brotten är just faran och det är inte hur mycket någonting har blivit förstört.
Nej. Och sen kikar man fråga också... där farerekvisitet, tar det sikte på personlig eller skada mot så att säga liv och hälsa eller egendom eller både och?
Det kan vara både och.
Mm.
Och det kommer jag ska nämna tre av de vanligaste då, allmänfarliga brotten.
Mm.
Men det kan också vara både uppsåtsbrott men också oaktsamhetsbrott.
Mm.
Alltså, vad är syftet med det hela?
Mm.
Men om man tänker så att om du skulle ha sönder någonting som är ditt eget, då faller inte det under skadegörelse, för du avgör ju själv om hur du vill ha sönder dina grejer eller inte.
Mm.
Men om du gör det på ett sätt som skulle kunna innebära en fara för allmänheten, då kan det leda till ett allmänfarligt brott.
Mm.
Även om du har rätt att förstöra dina saker. Det är själva liksom effekten som skulle kunna vara farlig då.
Mm.
Så till exempel, om du vill elda ner ditt eget hus, det kanske vanligaste är väl någon form av försäkringsbedrägeri.
Mm.
Men det skulle också kunna bli det allmänfarliga brottet mordbrand.
Mm.
Om du gör det, även om du får bränna ner ditt eget hus.
Just det.
Och men
det
om där, vi börjar då...
Ja. Bara en kortis där rörande just mordbrandsbegreppet. Många lever, tror jag, med uppfattningen om att det ska ha medfört att någon har avlidit i den här fastigheten då som har brunnit. Men så behöver det ju alltså inte vara.
Nej, det är liksom ett jättegammalt begrepp som inte alls har med själva mordet att göra. Det som vi ser som mord. Mm. Men ska vi börja med mordbrand då, eftersom vi drog igång det?
Mm.
Det är ju alltså ett avsiktligt anlagd brand. Du har uppsåt till att starta branden.
Mm.
Men du har inte uppsåt till att ha ihjäl någon. För då blir det en helt annan brottskategori.
Mm.
Så uppsåtliga bränder av, och det kan vara en hus, det kan vara en bil, det kan vara ute i skog och mark. Och det som skiljer det från allmänfarlig vårdslöshet som vi kommer komma till, det är att du har uppsåt att starta branden. Till skillnad från då allmänfarlig vårdslöshet, om du typ slänger dålig på att släcka din grillning i skog och mark. Eller slänger en cigg och inte fattar att det kan börja brinna av den.
Mm.
Då är det ett oaktsamhetsbrott. Och precis som du säger, mordbrand, det lagrummet används oavsett om någon kommer till skada eller inte. Det har alltså inget som helst samband med mord, som du sa.
Mm.
Om vi ska ta då allmän farlig vårdslöshet, så är ju det ett oaktsamhetsbrott till skillnad från mordbrand som är ett uppsåtsbrott som har skett avsiktligt. Och det är när du helt enkelt är sloppy.
Mm.
Att du genom att vara vårdslös och oaktsam vållar en brand, fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse av egendom.
Mm.
Och skillnaden då mot mordbrand är att man inte har gjort det här med flit.
Mm.
Och sen kommer vi då till den allmänfarliga ödeläggelse som vi börjar med. Och det är ju den brottskategorin som är på tapeten nu i Göteborg.
Mm.
Och det är alltså, om du åstadkommer, och då är det upprabblat massa saker, explosioner, översvämningar, ras, flyg- eller tågolyckor till exempel, eller gör någonting annat som medför fara för liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom, då är det allmänfarlig ödeläggelse. Och om det är grovt brott, då kan du faktiskt få livstid för det här.
Jaså.
Så det är, alltså allmänfarliga brott är rätt grova brott.
Ja, verkligen.
För att det sätter ju en fara för många, helt enkelt.
Verkligen.
Så, och sen finns det ju massa andra allmänfarliga brott. Till exempel sabotage, spridning av smitta eller gift. Vi kan tänka alla grejer som har ett syfte men som i sin i sitt utförande kan skapa den här faran. Då handlar det under allmänfarliga brott.
Snyggt.
Ja, vart det pedagogiskt tror du?
Mycket.
Sweet.
Lite orolig och bekymrad över att du kan det här som ett rinnande men det är en annan. Det är en annan femma.
Ja.
Ja. Men du, det är ju ett polisiärt ansvarsområde att ta hand om farliga ämnen.
Mm.
Vi har ju haft ett avsnitt på CBRNE.
Ja.
Det kanske vi ska puffa lite grann på, därför att det vi nu ska komma in på, nämligen explosivämnen, ingår ju som en del i CBRNE.
Ni får scrolla er bakåt. Och då kommer ni också hitta ett avsnitt där vi pratar om postala hot.
Mm.
Sporer och skit. Eller det kanske är samma avsnitt.
Jag säger pass på kungen där.
Pass på kungen, men vi har i alla fall också pratat om postala hot. Folk som skickar äckliga sporer och sprängmedel faktiskt i postgången.
Precis.
Det kan ni också lyssna på.
Absolut.
Ja, men låt oss ta oss in på explosiva ämnen då, Anna.
Ja.
Är det ett område som du går igång på?
Ja, alltså explosiva ämnen är ju något som jag går lite igång på. Jag tycker ju faktiskt att bränder också är ganska spännande att jobba med. Det är intressant kriminalteknik.
Jag tror att du gynnas av att kalla det intressant än spännande.
Just det. Det är intressant. Jag finner det intressant. Att jobba med den här typen av ärenden. Ja. Men det är absolut intressant. Och det här med explosivämnen är lite av en djungel. Och jag måste själv erkänna att det är inte jätteofta vi trots allt kommer i kontakt med just explosivämnen. Så att man känner sig ofta lite så här, jag måste kanske göra en snabb recap vad som gäller här nu kriminaltekniskt. För att det är också lite särskilt sätt att säkra spår. I samband med såna här händelser.
Men fråga.
Mm.
Nationella bombskyddet har ju mycket kunskap.
Mm.
Kriminaltekniker har ju good enough. Så att ni kan jobba. Har kriminalteknikerna, forensiker, har ni bombexperter? Precis som ni har ballistiska experter och blodexperter.
Ja, jag förstår vad du menar. Inte liksom uttalat, men det finns ett par tekniker i landet som är, skulle jag säga, experter.
Okay.
På det här med postblast. Och som blir ens frikort, vill jag på att säga. Det menar jag inte. Utan ring en vänkort som man kan ta till när man behöver ställa specifika frågor. Annars har vi också en väldigt bra kontakt med NBS, alltså Nationella bombskyddet.
Såklart.
För liksom konsultation och sådär.
Mm.
Om vi ska försöka ge oss på en definition av vad ett explosivämne är, så brukar man beskriva det som ett ämne eller en blandning av ämnen som kan bringas att reagera under snabb energiavgivning utan att andra ämnen, till exempel luft, behöver tillföras. Och om man vill veta mer om få en närmare beskrivning av inte bara explosivämnen utan också explosiva varor och brandfarliga varor och sådär, då skulle jag vilja slå ett slag för lagen om brandfarliga och explosiva varor. Som också beskriver hur såna här ämnen och varor ska hanteras och hur man får importera och exportera det här. Det har vi inte utrymme för idag. Men de här ämnena kan vara då fasta, flytande eller blandningar. Och man brukar prata om fyra olika huvudtyper. Tändämnen, sprängämnen, krut och pyroteknik.
Mm.
Var det något du gick igång på?
Jag kom osökt att tänka på E-Type.
Ja, jag fattar. Är det då pyrotekniken där som du reagerar på?
Just det. Jag har ju varit på fest med E-Type.
Bara en sån sak.
Och då gick han, eller inte han, men hans pyrotekniker gick ut på något fält på kvällen. Och så vart det show. Det var som att vara på vattenfestivalen återigen. Aha. Det är ju ballt.
Det är ballt. Mm. Absolut.
Men också jävligt onödigt sätt att spränga upp sina pengar, tänker jag varje gång.
Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig. Men de här pyrotekniska effekterna man kan uppnå, de är ändå de är härliga. Tändämnen då, det kan också kallas för initialsprängämne. Det är alltså ett ämne som kan starta en detonation i ett sprängämne med hjälp av då en sprängkapsel. Hänger du med?
Jag är med.
Och det här är ju, vi behöver inte kanske fördjupa oss jättemycket på vad det är för typer, för det här är lite krångligt. Tetrazen och blyacid, och det finns en hel lång lista med såna här olika typer av tändämnen. Men man kan tänka att de används för att liksom starta en tändkedja helt enkelt. Att få någonting annat att ske.
Mm.
Sen har vi då sprängämnen. Och det här är ju något som används både såklart civilt, men också militärt. Och där det är så att säga reglerat hur det får användas och inte.
Extremt reglerat.
Ja, det är det. Och civilt så är väl det vanligaste användningsområdet att helt enkelt spränga berg med, skulle jag tro. Exempel på sprängämne är till exempel amfo. Känner du igen det här, amfo?
Nej.
Nej, det är ammoniumnitrat och olja, närmare bestämt dieselolja. Och det var det här som Anders Behring Breivik gjorde en jättestor bomb av, till exempel.
Undrar om inte jag, när jag har suttit och läst lite inför det här, 1 februari i år, på grund av att man har, att det har blivit så mycket mer sprängningar och att folk bygger egna och håller på, så 1 februari i år så snurpte man till riktlinjer och vad man får och inte får göra med sprängämnesprekursorer.
Mm.
Alltså olika saker som man sätter ihop så att det blir ett sprängämne.
Just det.
Vem som helst får inte köpa, vem som helst får inte sälja. Det är en jävla uppstyrt där för att få hålla på och handla med de här typerna av varorna. För att samhället ska ha koll.
Mm, jag tycker det låter som en utomordentligt bra sak, faktiskt.
Verkligen.
För att om vi tar amfo som ett exempel, ammoniumnitrat, det är ju någonting som finns i extrema mängder i konstgödsel, till exempel.
Exakt.
Så med hjälp av konstgödsel och dieselolja så kan man teoretiskt och praktiskt konstruera en bomb inte ett alltför avancerat sätt. Därför så har man också blandat i mycket kalk i konstgödsel. För att försvåra detta, om nu syftet med att inköpa en stor mängd är just det. Men till sprängämnesgruppen så hör också dynamit såklart. Pentyl och trotyl och en rad andra. Så tändämnen och sprängämnen har vi nu snabbt tagit oss igenom. Skulle vi kunna prata lite grann om hemmasnickrade sprängämnen?
Ja. Jag har varit på en dödsolycka med en ung kille som gjorde en hemmagjord bomb i ett Pringles chipsrör.
Mm,
det gick åt helvete.
Alltså.
En rörbomb. Mm. Med hjälp av Google och YouTube.
Mm. Jag tänkte faktiskt läsa upp en liten text här alldeles strax. Ett litet utdrag. Som jag ska understryka det att det finns publicerat i en bok, så att det är inget som jag bara har direkt gått in och hämtat från Flashback eller något sånt där.
Nej.
Men man kan konstatera att det är inte särskilt svårt idag att få tag i ganska enkla recept för att tillverka egna explosivämnen. Och det är också enkelt så tillvida att det inte är särskilt många komponenter som egentligen krävs. Problemet är ju att man inte alltid kanske förstår recepten. Man vet inte riktigt hur ingredienserna ska fördelas i mängd och så vidare. Vilket gör att de här hemmasnickrade ämnena blir ofta väldigt instabila.
Ja.
Och därmed också livsfarliga. Kan vi prata lite grann om TATP till exempel?
Ja, gärna.
Triacetontriperoxid. TATP. Har du kommit i kontakt med TATP-tjänsten någon gång?
Ja, det har jag gjort. När man som narkotikapolis hittar pulver och är övertygad om att det är narkotika, kastar in i skuffen på bilen för att ska skriva in och så ser det mera skicka iväg till NFC.
Mm.
Och man får reda på att det är TATP-pulver.
Precis.
Man har dunkat runt med bilen. Och då får man spända skinkor.
Det får man definitivt. Och då ska man veta att TATP är alltså ett av de absolut enklaste sprängmedel man kan tillverka hemma. Och jag kommer inte nämna vilka syror som krävs, men det är i vart fall två starka syror som krävs tillsammans med väteperoxid. Sen har du gjort ditt TATP.
Som är skakkänsligt.
Ja, det är otroligt både friktions- och stötkänsligt. Mm. Och vi snackar om alltså små, små mängder av detta korn för att med lite friktion kunna utlösa en stor explosion alltså.
Mm.
Svartkrut då? Alltså mekaniskt krut.
Som jag tänker också på Ankarström.
Ja, just det. Mm. Precis. Det här är ju liksom ingen ny uppfinning på något sätt.
Nej.
Men det kan man också med ganska enkla medel tillverka hemma. Det är till och med så att svartkrutsframställning lär man ut på kemilektioner. Det är väl fiffigt?
Det är toppen.
En annan aspekt på det här med hemmatillverkning är ju att det är ofta unga killar som ägnar sig åt det här.
Mm-hmm.
Och där den mentala mognaden kanske inte alltid är fullt utvecklad, för att uttrycka sig ödmjukt.
Nej.
Låt mig läsa upp ett kort utdrag om hur det snackas på nätet. Och samtidigt skicka en passning till lite föräldrar där ute. Jag kanske har lite koll på var ens barn hänger, i vilka typer av forum.
Ja.
Det här är då läst på nätet, jag läser upp nu. Tja! Är det riskabelt att tillverka svartkrut? Vill ju inte bli av med fingrar eller syn. Ja, då du förmodligen är en förpubertal klant som kommer packa i stålrör med hammare, kommer du förmodligen spränga av både armar och ben. Ja, jävligt farligt skit om du inte vet vad du gör. Rekommenderade inte, då en polare blåste av sig två fingrar på vänsterhanden då han lekte med hemmagjort svartkrut. Det är ju ganska farligt, ja, eftersom det väl är explosivt. Allt kul är riskabelt, som droger, pyroteknik och våldtäkt mot barn, fick skribenten in där.
Vilken jävla mix.
Mm.
Ja, och det kom under kategorin allt som är farligt är kul.
Ja.
Ja,
precis. And so it goes, liksom. Jag behöver inte ens läsa mer, men jag tror att du förstår att det här är en obskyr verksamhet som genast måste upphöra.
Ja, och med det så går vi på paus. Jag ska gå och ta ett litet snack med min son. Och strax tillbaka. Då önskar vi välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med Ljungdahl och Ginghede. Och Ginghede håller på och lotsar oss igenom den forensiska delen av bomber, granater och explosiva ämnen.
Yes.
Var ska vi härnäst?
Det här är ett gigantiskt ämne alltså, så att det här blir ett X2000 som drar igenom den här.
And it builds up, and it builds
lite.
Förlåt,
så.
Det var en intern grej.
Ja. Som sprängämnen betraktas så finns det också militära former som jag inte tänker gå in på här. Jag nämnde också krut som en typ av explosivämne. Och krut tror jag att många är bekanta med. Det används ju vanligtvis som drivmedel för att skjuta ut en liten kula, en projektil ur ett vapen och så vidare. Och så hade vi det här med pyroteknik. E-type, piff och puff, så att säga.
Men jag måste bara säga en sak, just för att man, hur jävla potent det här kan vara.
Mm.
Jag bor ju i ett flerfamiljshus, uppe på ett berg, högt, över en sjö. Under oss så spränger de tunnlar.
Just det.
För att utvidga Stockholms tunnelbanesystem.
Mm.
Och de här sprängningarna sker mest kvällstid av någon anledning.
Underbart timing.
Och jävulst i min lilla låda alltså. Mm. De har ju då varit och mätt innan sprickor och sådär i husen för att de ska kunna mäta efterhand om det blev något dåligt.
Mm.
Men det är så att huset skakar.
Ja, det är helt sjukt alltså.
Ja.
Tryckvågens effekt.
Exakt.
Kommer du ihåg Lena brandtriangeln från plugget?
Ja, det gör jag faktiskt.
Gör du det?
Ja.
Vad är det vi har? Det,
jag tror att vi behöver syre.
Yes, check.
Vi behöver något brännbart material.
Ja, ett bränsle.
Och vi behöver en värmekälla.
Oh, oj, oj, oj! Full
jag bävar! Fy fan, annars hade jag blivit lynchad av mina brandiskompisar.
Det du pratar om är tre saker som behövs för att åstadkomma en förbränningsreaktion.
Exakt.
Och det är precis vad som också sker vid en explosion som jag tänkte vi skulle prata lite grann om nu. Det är bara det att det sker då mycket, mycket fortare än vid en liksom, om du ska tända en brasa i din kamin till exempel.
Mm. Ja, för det, jag är sämst i världen på att tända en kan jag säga.
Där kan man få vänta.
Ja,
ja.
Det blir, du får slicka på en fryst gorbis om du vill äta med mig.
Förenklat det som sker vid en explosion, det är i alla fall att, att gastrycket byggs upp snabbt och expanderar, vilket skapar då ett extremt högt tryck som till slut kommer utlösa en tryckvåg när det säger boom då. Och den här tryckvågen har en förmåga att liksom förstöra egentligen allt som kommer i dess väg. Först och främst så får man en kontaktverkan på platsen där explosionen har skett. Och det här kan man se i form av en krevadgrop. Alltså en grop helt enkelt där tryckvågen har liksom fortplantat sig neråt och orsakat en stor destruktion helt enkelt.
Som en liten krater. Som eller stor.
Precis. Och explosioner kan ske i huvudsak på två sätt. Dels genom detonation. Och dels genom deflagration.
Mm.
Men jag tycker att vi pratar främst om detonation. För det är trots allt det vanligaste. Och det som händer då det är att den här förbränningshastigheten som vi just pratade om. Den sker så oerhört snabbt. Fortare än ljudets hastighet. Till skillnad från deflagrationen där det går lite, lite långsammare. Och det finns ju en poäng med att den här seriekollisionen, eller vad vi ska kalla det, som då börjar med en stöt och där det sen byggs upp det här trycket som till slut löser ut den här tryckvågen, faktiskt blir så kraftig. Det är den principen man använder vid till exempel bergsprängning. Då vill man ju uppnå en förödelse, om du förstår vad jag menar. Och den här
Får jag bara säga en sak? Jag fick ju förmånen stipendie att åka till New York.
Ja.
Och besöka arkitektbolag som bygger bort faror i stadsmiljön på Manhattan.
Mm.
Inte bara där, men typ FN-huset och så vidare. Mm. Times Square, Ground Zero, ställen som helt enkelt där det inte får ske någonting, varken PDV-attack eller spräng och så vidare. Och då kom jag ihåg att jag fick sitta och titta på filmer när man ändå fick se hur mycket medel de hade och olika typer av detonationer och vad det kan orsaka.
Mm.
Alltså.
Ja, men det är, jag har ju gått utbildning på de här grejerna och det är ju otroligt fascinerande precis där du säger och hur man kan rikta sin sprängverkan ganska exakt. Ju, om man har kunskap om det. Och den här tryckvågens hastighet, den varierar ganska mycket mellan olika typer av ämnen. Men du kan alltså få uppnå en hastighet på den här tryckvågen på 9000 meter per sekund.
Ja.
Det är inte en fredagsbrasa i Lena Ljungdahls kamin, inte?
Nej.
Nej.
Nej, det är det inte.
Och då är det ganska lätt att förstå att det blir skador. Dels då på platsen, som jag var inne på, men också att det uppkommer stötvågor som sprider sig i alla riktningar. Vi får värmestrålning och vi kommer få effekt av splitter som sprids i alla möjliga riktningar.
Livsfarligt.
Verkligen livsfarligt. Och när vi ändå pratar om det här med explosioner, då passar det väl bra att vi också använder begreppet bomb. Ska vi prata lite om bomber?
Mm.
Vad har du på bomber?
Ingenting.
Nej.
Nej, det var kanske att ta i, men jag är extremt tunn. Hit me.
Hit you. Alltså, en bomb är ju ofta någon form av behållare som man använder sig av och fyller med sprängämne som man då med hjälp av någon form av tändanordning får att explodera.
Mm.
Och ett begrepp som är ganska vanligt förekommande, det är ju IED.
Mm. Improvised Explosive Devices.
Just det. Alltså hemma snickrade historier pratar vi om nu. Och de här bomberna är ju då konstruerade utifrån sitt ändamål, så att säga. Ska den placeras under en bil, eller ska den bäras i ett bombbälte, eller ska den användas som vägbomb eller något sånt där. Och förenklat då så krävs 3 ingredienser för att det ska vara betraktas som en bomb. Vi behöver ju dels ha en explosiv laddning av något slag.
Mm.
Vi behöver också ha en detonator, det vill säga oftast en sprängkapsel. Och de här kan se lite olika ut. De kan vara elektriska eller kemiska i sin sammansättning. Det kan också vara lite andra varianter av konstruktioner, men förenklat nu. Och den här detonatorn då, den ska ju utlösa själva sprängladdningen och ge den då den här höga förbränningshastigheten som vi var inne på alldeles nyss. Och sen behöver vi också en utlösande mekanism. Eller en initieringsmekanism.
Den där har ju jag kommit i kontakt med lite kopplat till PDV.
Mm.
Alltså när man har att göra med gärningspersoner som vill ha ihjäl väldigt många. Vad man ska titta lite efter och vad som skulle kunna vara en utlösare. Allt från en mobiltelefon till en knapp från en sladd till att det är en utlösare som löser ut så att det blir ljust eller att någonting öppnas eller någonting stängs. Eller det finns ju väldigt många olika sätt.
Jäklar, nu imponerar du, Ljungdahl.
Ja, men visst.
Verkligen.
Jag må vara smal, men här och där glittrar jag till.
Verkligen. Jösses. Ja, men du pratar ju om, du har ju rabblat upp ett gäng olika tändningsanordningar här.
Mm.
Jag vet faktiskt inte vilket som är vanligt, men jag skulle gissa att det kanske är en elektrisk strömkälla. Men det kan vara stubin eller en elektrisk impuls som initierar det här, eller löser ut bomben. Och för att man då ska få den att explodera överhuvudtaget så fordras ju då att den här tändanordningen också fungerar som den ska. Annars kommer det inte hända egentligen någonting. Och då kan man fundera på hur ska man kunna se skillnad på en bomb och en attrapp? Ja, och det enkla svaret på den frågan är ju att undersöka om alla de här 3 delarna finns.
Mm.
De 3 måste finnas för att en explosion ska kunna ske, helt enkelt. Jag har ju också gjort lite brottsplatsundersökningar efter sprängningar och sådär. Allt ifrån bankomater till andra situationer egentligen. Jag har inte jättestor erfarenhet helt enkelt för att det inte händer jätteofta i vår del av Sverige. Men ändå. Och ingångarna kan ju vara lite olika. Ibland så kan det ju vara att åka ut och titta på ett misstänkt farligt föremål som man misstänker kan vara en bomb eller någonting annat. Vi har ju som sagt bra resurser i vår omgivning här. Dels samverkansmöjligheter med MSB och vi har räddningstjänsten och Försvarsmakten har ju experter på det här och då inte minst nationella bombskyddet. Men förenklat då, upplägget vid en så kallad postblast, alltså eftersprängningsundersökning, det är att som alltid annars när vi har brottsplatsundersökningar undersöka en plats med hög grad av systematik naturligtvis. Och vi kommer att radda upp ett antal frågor när vi står där med vår termos på platsen. Det är ju naturligtvis att försöka besvara frågan, vad är det för typ av sprängladdning? Är det en handgranat eller en IED? Eller, alltså vad är det som har detonerat? Var har det här skett? Alltså placeringen på den här sprängladdningen, var är den? Hur ser den här sprängladdningen ut? Hur är den konstruerad? Finns det samband med andra sprängningar? Och kan vi utifrån spåren på platsen säga någonting om ett modus? Kan vi säkra komponenter här som vi känner igen från andra liknande händelser till exempel? Mm. Så därför så gäller det här att man vill säkra såklart så många och så mycket spår som möjligt, eftersom det kommer att hjälpa till ofta ganska mycket i själva utredningen av den här gärningen. Och det är det man kan tänka sig tar tid nu i Göteborg då, till exempel.
Men det är ju vid explosioner, precis som vid bränder, det måste ju bli mer utmanande för er av den enkla anledningen att själva gärningen har ju satt sprätt på rätt mycket av bevisen.
Ja, men så är det ju. Det här är verkligen
eller,
utmanande.
Eller skickat iväg dem.
Ja, men exakt. Och ibland så kan vi ju hoppas på att vi torkar av, som man gör i de här fallen. Man gör så kallad avtork på en viss yta med förhoppningen att vi ska ha fångat upp sprängämne. Men vi ser inte med blotta ögat.
Och det är ungefär som avtork. Ni kan jämföra med när ni ibland åker i världen och på flygplatser är det någon som svabbar er med en liten tyglapp och stoppar in apparat. Och sen så sniffar den runt på den där lappen och säger att om du har varit i kontakt med sprängämnen.
Exakt.
Ja.
Så jag menar, ibland kan vi ha stora rester av sprängämnen och ibland ingenting som är synligt egentligen. Det kan finnas komponenter som kan säga oss någonting om vad det är för initieringsmekanism till exempel. Mm. Var detonationen har skett är ofta ganska, inte kanske lätt, men det brukar ofta ge sig i och med att vi ofta har då den här defekten på platsen från tryckvågens liksom, största energi. Och de här platserna är alltid avspärrade när vi kommer. Och de är rejält tilltagna. Alltså beroende på hur stor den här bomben har varit så kommer man också anpassa sin avspärrning. Jag skulle tro i Göteborg att man har en avspärrning som är säkert 500 meter stor.
Mm.
Jag hoppas det i alla fall.
I alla fall till en början. Sen brukar man kunna minska ner det där när man har gjort vissa saker.
Ja, men så är det ju. Dokumentationen blir ju alltid väldigt viktig här för att få en överblick. Vi kommer skicka upp UAS-erna i luften, alltså det som i dagligt tal beskrivs som drönare. Vi kommer också ta 360-bilder, alltså hela rum, hela vyer för att liksom få alla delar ordentligt återgivna sen på bild så man kan rekonstruera det hela. Spårsäkringen i de här sammanhangen är faktiskt ganska klurig. För att NFC är väldigt noga med hur de vill att vi ska skicka in spår. Och det är klart att det här är ju faktiskt potentiellt farliga grejer vi skickar. Så att jag förstår att de vill slippa hantera det här så mycket som möjligt. Så att det finns en tydlig manual för, kan man säga, hur man ska göra avtork och hur det ska förpackas och i vilken typ av påse. Och vi måste också ta så kallade nollprov på oss själva för att försäkra oss om att inte vi själva kontaminerar med någonting som kommer från en helt annan plats till exempel. Jag menar, misstänker vi T80P till exempel, då är det ju extremt noga hur vi skickar. Bara ett par kanske kristaller, ett par enstaka kristaller som vi får skicka, men då hantera först på ett särskilt sätt så att de är mindre farliga helt enkelt. Detonerade sprängkapslar och batterier och elledningar och sånt där är ju såklart alltid superintressant om vi kan hitta. För de kan det ju faktiskt till och med sitta DNA på och fingeravtryck och sådär. Så att vi får inte heller glömma bort liksom den här traditionella kriminaltekniken. Och vi tar hjälp av MBS. Har du...
Ja, berätta lite kort om dem.
Ja, Nationella bombskyddet. De har haft sin verksamhet i snart 10 år. Jag tror de bildades 2013. Och det här är en nationell resurs som vi har tillgång till då i hela landet egentligen. Även om de inte finns fysiskt på alla orter i landet. Och de här är ju de första vi kontaktar inför en brottsplatsundersökning. Och stöter och blöter med och ofta begär biträde av så att de kommer ut till platsen helt enkelt. Och deras primära uppgift är att säkra platsen och de här föremålen som eventuellt finns där. Och framförallt det de är jäkligt duktiga på är ju att bedöma farligheten. Låt säga att det står en ryggsäck med en lapp på utsidan som det står bomb på. Och så öppnar vi upp och ser någon form av behållare där in i. Det kanske sitter en, vad vet jag, äggklocka monterad på den där. så kan det vara svårt för oss utan att hantera det här och bedöma om den här faktiskt är farlig. Och är den farlig så vill vi ju inte vara nära den, såklart.
Nej.
Så där har vi jättestor hjälp av MBS som då kan säkra det föremålet och oskadliggöra det och transportera bort det. Har du sett dem i action någon gång?
Men jag vill bara förtydliga att det fanns ju alltså bombskyddspoliser innan 2013. Det är bara att organisationen, för att jag tänker nämligen på en gubbe när vi gick någon form av bombskyddsutbildning sådär generell som alla ska gå. Mm. Det måste ha varit 2004 kanske.
Mm-hmm.
Och då sa han, det finns två typer av bombskyddspoliser. Det finns dumdristiga och det finns levande. Ja, men jag tycker de är härliga. Och det är väldigt skönt när de kommer och de har ju säkerhet först att säga. Och bara bedöma det, farligheten, men också att oskadliggöra grejerna.
Mm.
De tar med sig det här därifrån och åker iväg och testar för att konstatera sen att nej, det var ofarligt. Eller ja, det var skarpt.
Ja, men de är ju också som en jäkla Wikipedia av kunskap. Mm. Så man ringer upp att du, vi har tillvaratagit här, beslagtagit en flaska med en trög någonting i, något gojsigt. Det är den här färgen, det luktar så här. Har du någon idé vad det kan vara? Ja, jag tänker direkt på tre saker som det skulle kunna vara. Man bara, okej. Alltså, de är grymma faktiskt. Men du, ska vi prata lite grann om motiv vid sprängningar och gärningspersonerna? Vilka är de?
Ja, det känns som att det är lite olika kategorier. Allt från de här gängsprängningarna nu. När de försöker bomba upp varandra. Men sen har vi ju, inte vet jag, det fladdrar väl runt ett par dynamit-Harris och sådär. Men jag fascinerar, det som enar dem, tänker jag, är likgiltigheten inför oskyldigt drabbade.
Mm.
Nu vet jag inte om det finns någon skyldigt drabbad, eller hur man nu ser det. Men att det kan ge en stor skada på flera stycken.
Mm.
Den är inte så... Vad säger man? Det är inte sån träffsäkert modus.
Nej, men precis. Och när jag tänker tillbaka på den ringa ändå erfarenhet jag har, så jag tänker dels på rättshaverister.
Mm.
Jag tänker på den organiserade brottsligheten. Och jag tänker på de här hemmafixarna. Kemikillarna som det oftast är. Jag har faktiskt aldrig hört talas om att en tjej har pysslat med det här på sin kammare.
Det känns som att det är ett mod som man kan ta till vid extrem upplevd liksom kränkning och behov av hämnd. Eller?
Absolut.
Som ett uttryck för en enorm.
Men det är väl liksom på något sätt den ultimata liksom effekten man vill åt, eller liksom effekten av rädslan som hotet faktiskt innebär. Ja.
Mm.
Faktiskt.
Apropå det, jag kommer ihåg, jag kommer tyvärr inte ihåg siffran, men jag kommer ihåg min egen reaktion när jag fick höra hur många bombhot som polisen hanterar och bedömer och behöver liksom antingen vidta åtgärder eller bestämma sig för att inte vidta åtgärder vid varje dag, år i Sverige. Jag kommer inte ihåg siffran, men jag kommer ihåg, jag bara, shit, man ska fan i mig inte darra på manschetten när man sitter och får höra, nej men nu är någon som ska spränga, inte vet jag, Hötorgsskrapan 3. Får höra, vad sa de? Och sen är det någon som berättar då, det lät så här. Nej, det tror jag är falskt. Det där skiter vi.
Gud.
Du vet, man ska vara rätt stabil. Men, rena kalsonger.
Men du minns inte den exakta siffran, men minns du om det var oftare skedde?
Ja, det var det jag kände. Att så många. Och därför tog jag nu fram en liten fapp. Jag vet, Anna, att du vissnar som en jävla krokus.
Oh.
Men det finns faktiskt ett dokument som heter Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid särskild händelse. Bombhot. Jag ska bara nämna några få saker medan jag ändå liksom har kvar dig på tråden.
Mm.
Och det är att det är uppstyrt om hur man hanterar bombhot och vad definitionen är. Och sen lite så här omedelbara åtgärder vid bombhot. Ni tänker att någon ringer in till polisen och säger, hej, jag heter Kalanka, jag kommer att spränga, inte vet jag, Hallsbergs tågstation idag klockan 2, typ. Någonstans där så behöver man börja bearbeta det här. Och det man gör då, det är att man tar in så mycket uppgifter man kan. Man är extremt noggrann vid den här inhämtningen. Grundligt och försiktigt. Det kommer ju komma ut till första polispatrull som kanske får åka dit och liksom bedöma någonting det man nu har. Och sen står också vid den samlade bedömningen att hotet kan komma att verkställas, beslutas om åtgärder som behöver vidtas med stöd av 23 paragrafen polislagen. Vad gör Ljungdahl nu? Jag byter litteratur. Så går vi in i polislagens 23 paragraf.
Mm-hmm.
Är du med nu, Anna?
Ja.
Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk om något brott som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom? Och sen står det jadi. Mm-hmm. Sen kommer det här. Då får polismannen syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta i anslutning bereda sig tillträde till hus eller rum för att söka efter sprängmedel, vapen eller annat farligt föremål. Avstänga utrymme eller förbjuda tillträde till ett hus, rum, annat ställe och så vidare och så vidare. Man har alltså utökat polisens befogenheter att vidta tvångsåtgärder.
Mm.
Mer än det som vi har gått igenom i 2 avsnitt. För att skydda allmänheten mot fara. Det är då de kan spurta in i Hötorgsskrapan nummer 3 och säger alla ut. Ingen får gå in. Så att det var bara det jag ville säga, att det finns någon som har tänkt till även här.
Härligt.
Sen har jag en sak till att säga. Det finns ju fler aktörer. Nu har vi pratat om nationella bombskyddet, vi har pratat om polisen. Det finns ju någon gubbe där, forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut. Vapenskydd och säkerhet i Grindsjön, det är ett litet FOI-ställe. Som ja. Expert, alltså det finns ju experter i varje myndighet. MSB har experter på det här området. Och så ringde jag också en kompis till mig som jobbar som brandman.
Mm-hmm.
För jag tänkte att det måste vara utmanande.
Verkligen.
Nu kanske det kommer smälla här. Men det vi vet är att det brinner. Det kanske också kommer smälla. Kan inte ni åka dit och släcka branden, är ni snälla?
Ja, inte bara det. De utsätts ju också faktiskt för attentat.
Ja.
Med pyroteknik bland annat.
Det också. Men då frågar jag så här, vad gör ni? Vad har ni för rutiner? Och då var det lite så här, skruva lite på sig. Jag vet inte om vi har så här skriftliga rutiner. Men vi jobbar mycket så erfarenhet. Vi inväntar generellt att polis på plats säger att platsen är tillräckligt säker så vi kan gå in och börja jobba. De inväntar ju som vanligt bombskyddet, även de. I övrigt så har de lite samma rutin som vid PDV. Mm-hmm. Det är intressant.
Mm, verkligen.
Men också att det är väldigt svårt att göra riskbedömningen. Alltså, någon inom räddningstjänsten ska ju bedöma när är det tillräckligt säkert att skicka in rökdykare och börja släcka bränder. Kommer något sprängas eller har något sprängt så mycket så att faktiskt konstruktionen kan kollapsa när de är där inne för att någonting har detonerats? Inte lätt.
Nej, de har ju ett otroligt farligt yrke egentligen.
Ja.
Man tänker efter. Ja, nej, men det är ju inte en enmansshow det här. Vi har inte överhuvudtaget pratat om våra fyrbenta vänner som ju är till jättestor hjälp för oss. Hundarna som kan söka och markera för explosivämnen till exempel. Och vapen och vapendelar. Ammunition.
Men då, det måste vi ju återkomma till. De får ju ett helt eget avsnitt på sniffkunskapen. Ett till.
Just det. Ett till.
Jag vet också att det finns sniffhundar i robotformat. Jag var på en mässa och tittade på tekniska prylar som man hittar på nu för att kunna upptäcka PDV-attacker. Och då finns det faktiskt robotar. Tänk dig R2-D2 har parat sig med Pluto ungefär. Som då glider runt i köpcentrum med enda uppgift att sniffa efter sprängmedel. Och andra farliga saker. Och sen när den gör det, den här Fido larmar till och sen så är det utrymning.
Ja, ja.
Det är coolt ändå.
Ja, men det är ju supercoolt. De här bombsniffers, de finns ju i alla möjliga skepnader. Mm. Används på flygplatser och NFC och på alla möjliga ställen. De är fantastiska.
Aha. Nu stänger vi det där och jag vet att du sitter och ruvar på en veckans lista.
Jag gör ju det.
Annas jätteviktiga lista. Innan dess vill jag bara säga, för er som vill komma i kontakt med oss så har vi en hemsida som heter ljungdahl-jinghede.se. Och via den kan ni lotsa er vidare till vårt Instagram, till vår mail, till vår merchshop och fan in i Taj Mahal tror jag ni kommer via den sidan.
Faktiskt.
Om vi ska vara helt ärliga.
Ja.
Men nu Anna, take it away.
Take it away.
Annas jätteviktiga lista.
Nej men alltså, jag gjorde det ganska lätt för mig den här gången. Vi har ju varit inne på det här med, alldeles nyss pratade vi om bombsniffers. Och vi har pratat om robotar som kan både fotografera och oskadliggöra en misstänkt bomb och så vidare. Så varför inte låta oss prata lite mer om olika typer av robotar?
Mm.
På plats nummer 6 så skulle jag vilja bekanta dig med roboten Big Dog. Skulle du kunna tänka dig att ersätta Doris med Big Dog?
Svaret är nej. Utan att veta överhuvudtaget vad det är.
Men det här är en bra grej ändå. Alltså det här handlar om en fyrabent robot då. Som ska tjäna som egentligen som en packmula. Packåsna för militären.
Mm-hmm.
Och att den har...
Vadå, som en kärpa i robotformat?
Yes, precis. Och att den har fyra ben, det är ingen slump. Det är bara för att den ska kunna ta sig fram så bra som möjligt överallt.
Ja.
Och kapaciteten är ganska imponerande måste jag säga. Den kan alltså bära 180 kilo och ta sig fram i en hastighet av 6 kilometer i timmen.
Jag tänkte visa er, inte därför man har en man, men nu börjar jag ju förstå. Okej.
Ja, plats nummer 5. Och det här är en robot, Robear heter den.
Mm-hmm. Påhittigt.
Som är så jävla
dum. Den skapade Göteborg.
Den är så dum den här uppfinningen tycker jag.
Jag tar tillbaka så att inte ni skickar kränkta mig nu.
Nej, alltså dum. Tanken är väl såklart god. Men det här handlar då om den högteknologisk nalle som är utformad för ett syfte. Nämligen att lyfta en äldre patient från säng till rullstol. Och jag förstår
men det är
bara...
väl bra?
Det är men bra! Det finns jättefina hjälpmedel. Lyftar och så här som sparar ryggar och liksom är ergonomiska.
Men du kan väl inte krama en lyftsele?
Ja, men
det är ju två flugor på smäll här.
Men är inte lite syftet förlorat om nallejäken är stenhård? Den är ju plast och metall. Och...
Ja, men där finns ett utvecklingsområde. Om du tänker de här gamla kalikodinosaurierna. Så du får ju peta på lite sån här ludd och sen lite billig krossad plysch. Utanpå.
Ja,
då är vi ju hemma.
Det skulle vara det då, i så fall. Den, ja. Jag har sett bild på den. Den är otroligt otymplig också.
Mm-hmm.
Ja, du vill över till rullstolen här, Ulla. Då ska jag hämta Robear här, bara. Jag ska bara tömma rummet
men
först.
Men vänta. Nu faller det ju. Om det redan är en person i rummet, varför hjälper inte den personen till?
Jag säger ju det.
Det här måste ju vara istället för person.
Ja, precis, så att Ulla
Robert själv... sitter ju redan vid fotändan och masserar fot. Och sen så säger jag, lyft Robear,
nej,
lyft.
Robear kan inte det, den kan bara lyfta.
Nej, okej, men nu är jag på ditt lag.
Ja, det är bra. Plats nummer 4. H1N1-roboten. Eller svininfluensaroboten.
Jag tänkte ju säga, det är inte det en influensa?
Jo visst, förstår du. Men det här är käckt, det är innovativt tycker jag ändå. Alltså det här att blivande läkare behöver träna mycket i liksom det kliniska handlaget och sådär, det tycker jag är absolut vettigt och bra. Mm. Men vad sägs då om man konstruerar en väldigt människolik robot som har förmåga att uppvisa då de klassiska symptomen av en viss influensa. Så att läkare då får lära sig hur man ska diagnostisera och behandla sjukdomen. Jo, detta sker alltså. Det här har blivit verklighet för japanska läkare. Och om roboten då inte får rätt behandling, det vill säga om man nu har sovit på den där lektionen,
ja,
då kommer också robotens symptom att förvärras.
Men fy fan, det här är asballt.
Ja.
Så får de in då en plastdocka, ja, the real doll. Så ja, bara, vad lider du av då? Och så sitter den där och rycker lite, ja, och då visar det sig att det är liksom spridd syfilis.
Just det.
Om du då börjar behandla för halsfluss, ja, precis, då ja, blir det sämre.
Då blir det sämre. Den kan då svettas.
Genialiskt.
Ja. Svettas, gråta och konvulsera har en möjlighet att göra.
Så
att
är det de tre symptomen?
Det är lite klen symptomologi får man väl ändå
men
säga.
Men vänta, svettas, gråta och
konvulsera.
Vad är det?
Krampa, va?
Krampa? Okej, okay. Så det är de tre symptomen. Är det givet för allt? Cancer, hallux valgus, halsfluss?
Ja, alltså jag känner så här, det är ju en ganska stor överlappning här. Alltså det finns ju en lång lista med potentiella diagnoser, tänker jag, innan man kommer ner och förstår att, men gud, kära hjärtan, det har legat här och konvulserat nu flera dagar, när allt jag behövde behandla var svininfluensan.
Ja, eller ja, nageltrång.
Ja, just det. Ja.
Okej.
Okay. Mm. Vi kör plats nummer tre. Nu ska jag introducera dig till Mr. Walker. Mm-hmm. Eller han heter egentligen bara Walker, men jag la till Mr. för jag tyckte det lät coolare.
Du är en sån tokfrans.
Så tokigt. Jag är helt galen.
Alltså Anna, du är så jävla wild and crazy. Du har ju också målat upp, du har ju på ett par nya glasögon idag. Och du har ju målat upp dem. Så jag såg ju framför mig när Elton John har skaffat barn med Dame Edna.
Just det.
Och så dyker du in i dina wild and crazy, superneutrala små glasögon.
De är inte små. Jag ser ut som Mona Seilits farmor på 90-talet.
Ge mig allt om Mr. Walker.
Mr. Walker. Han är alltså han, det vet jag inte, men jag bara kände att det nog är en han ändå. Mm. Han är utvecklad för att leverera en butlerservice. Och han kan då hjälpa till med den dagliga driften av ditt hem eller din arbetsplats. Och jag fick läsa då en beskrivning av vad Mr.
Det är inte en man.
Nej, vad Mr. Walker är kapabel att göra. Lyssna på den här skrivningen. Denna robot kan inte bara klättra i trappor. Observera, klättra i trappor.
Mm.
Utan kan ge dig en burk koks.
Va? Det är en jävla langare.
Ja, det säger jag med. Ge dig ett paraply om det regnar och hänga upp din kappa. Det måste ju vara någon form av tryckfelsnisse, men jag tyckte det ändå var roligt. Mr. Okay. Walker är specialiserad på att dela ut burkar med koks i.
Så om jag är pundare i regn, då är han mannen jag ska luta mig mot.
Precis. Men den kan även utföra andra typer av uppgifter.
Aha.
Hjälpa till med videosamtal och konferenser. Dansa och underhålla barn. Han är väldigt bred ändå. Det får man säga.
Det tycker jag.
Ja. Eller hur?
Han är inte bara langare, han är också en sång- och spelman.
Ja, just det. Jag var förvånad man skulle bli. Bara langa fram en gitarr och dra av nu.
Ja.
Plats nummer två. Och den här tog jag med bara för att den är så fruktansvärt dum igen. Så alltså, jag blir helt matt.
Jag älskar den redan.
Stripperbots.
Ja.
Ja, du hörde vad jag sa. Det är ett tyst mjukvaruutvecklarföretag.
Uh-huh.
Tobit.
Uh-huh.
Som har utvecklat då den här roboten. I själva verket så handlar det om två pole dance-robotar och en robot-DJ med en megafon över huvudet. Som då... ja visst! Och det här gänget ska också kunna dansa i takt till musik. Alltså det är så förvirrande allt det här.
Men vänta, Vänta, jag förstår. När du sa ordet tysk och strippa i samma liksom kontext.
Ja, då fick du ihop
där
det.
Förstår jag deras tankebanor.
Ja, ja, ja.
Jag är väl någon gammal incel som har suttit och multnat ihop i något jävla hörn. Och sen så sista utvägen innan jag ska gå ut och döda världen. Det är väl att boka hem då. Vad hette den, roboten?
Stripperbots.
Ja, då blir det stripperbots. Men på köpet...
Mm.
Det är inte så att jag får inte ut det som ska ut.
Jag tar en DJ också.
Nej, men först en till stripperbot. Och sen en DJ med megafon med hatt. Vad fan gör det för?
Det är som en hel ensemble. Du har allt för ett party på något sätt.
Ja, men...
Det är så dumt. Det är bara
vem
dumt.
Skriker DJen på?
Ja, det är oklart. Det är oklart. Du får kanske läsa på lite om dem där. Eller något.
Ja.
Okej, plats nummer ett. Och det här är det konstigaste av det konstiga, tycker jag. Mm-hmm. Verkligen. Vi ska prata nu om Henna Hotel.
Mm-hmm.
Det här är alltså ett hotell i sydvästra Japan. Det kallas också för Weird Hotel.
Mm, ja.
Inte så förvånande, eftersom hela jävla hotellet är bemannat av robotar.
Mm-hmm.
Så istället för nyckelkort och sådär så jobbar man mycket ansiktsigenkänning och sådär. Så man har ju verkligen jobbat med högteknologiska lösningar på det här hotellet. Men alltså, herre min skapare, vad jag ser framför mig att det här skulle medföra problem. Du vet, man kommer där sent incheckad, så har man dragit sitt kort för eventuella extra kostnader och allting. Och så kommer man ju ofta på då, precis som man har kommit till hissen, att fan, jag undrar om jag fick med poängen nu för de här hotellnätterna. Ja, visst. Och då ska de alltid in då och säga, ja, har du ditt medlemskort? Nej, det har jag inte. Men om du knappar lite där i ditt datasystem så kan du slå på mitt namn och så kommer du kunna lägga in mina poäng. Mm, vilken stad bor du i? Ja, men slå på mitt namn. Det finns en i landet som heter som jag, så kommer du att hitta. Och sen efter man har kört den här harangen då, gång efter annan. Ja, visst. Då har dina poäng, då har du fått dina poäng. Men förstå hur en sån konversation skulle gå till med en robot bakom disken.
Nu har jag så många parallella tankar här.
Mm-hmm.
Ett, jag tänker, med tanke på att de där typerna av diskussionerna aldrig funkar med homo sapiens.
Exakt.
Jag tycker alltid att det är ett problem med människor. Det kanske gör att robotjävlarna klarar av det.
Ja, du tänker så, ja. Då säger roboten så här, välkommen till hotell Henna. Mm. Jaha, du vill ha poäng. Då ska jag kalla på min poängklubbmedlemsrobot.
Nej. Jag tror att den bara så här tittar dig djupt i ögonen och gör någon så här brr. Och så bara, nu har du poängen, känns det bra?
Gud, det här älskar man ju.
Den säger så här, du kan vara poäng. Du hade poängen redan innan du ställde frågan. För att jag har redan läst att du kommer ställa frågan.
Precis, för vid entrén så fanns det någon funktion som registrerade direkt.
Ja, din fråga.
Men gud, det här är ju men helt surrätt.
Men jag ser också liksom utmaningar. Precis som du säger, så här, oh, man jassar ner i flanellen.
Just det.
Du, jag glömde tandborste. Och den bara, beep. Och så får man typ en brandsläckare. Eller, alltså det blir väldigt sådär. Jag är inte programmerad för tandborste. Så de måste ju programmera utav helvete.
Ja, oh, du förstår alla
Du
dessa...
går upp på rummet.
Ja.
De säger, jag kommer upp med din tandborste. Just du det. Går upp på rummet. In kommer de med den tyska stripperbot med han med megafonen på huvudet.
Ja, just det. Jag har bäddat ner mig då lite i sängen. Jag väntar på room service, säger vi. Jag har inte ätit något på hela dagen. Och in kommer två stripperbots och en robot-DJ med sån där på huvudet. Jäsingens, alltså.
Ja. Oh. Vad sa du nu för något förstärkningsord? Vad fan var det som kom ur din...
Ja.
Jäsingens.
Ja, det är ett pikt förstärkningsord.
Ja.
Oj.
Fantastiskt, Anna.
Det var vad jag hade att bjucka på i den här listan.
Jag tar med mig en robotkärpa som kan bära alla mina saker.
Just det. Tänk dig hela det här gänget i någon form av kluster. Alla de här robotarna tillsammans. Det är Mr. Walker som ska bjuda på koks. Och det är robot...
Du ska gå på någon sån här deppig teambuilding med dina nya gruppmedlemmar. Ni ska på sån här skrattyoga tillsammans.
Just det.
Ha, ha, ho, med megafon. Nej, nu får vi ge oss.
Ja, nu får vi ge oss.
Du ska ju åka tåg nu.
Jag ska genast slänga på mig ett ombyte och bege mig söderöver årtjänstens vägnar. Så att jag har inte tid med det här.
Nej. Vi hörs allihopa på liven på lördag 11:30 på Instagram.
Det kommer vi att göra.
Och sen är det en ny vecka och då är det spaning igen.
Jajamän.
Det är så vi håller på i den här podden.
Det är så vi jobbar. Vi skulle kanske behöva fundera lite på om det kan finnas utrymme för att utveckla en robot här för att avhjälpa.
Jävla dröm. Jag var i en sekund så var jag rädd att skulle säga om det fanns utrymme att trycka in ett avsnitt till eller någonting i veckan. Och det kan meddela Jinghede att det kan du glömma.
Det kommer inte att ske.
Det kommer inte att ske.
Nej.
Hörrni, ha det bra allihopa och ta hand om er.
Yes, vi hörs.
Bye!
Bye bye!